Nu kommer ett program från radiogruppen som har producerats för Radio Tyresö 91,4 MHz. Och mitt namn är Björn Malmberg. Vem är den mest berömda person som bott i Tyresö? Det ska Anita Jonsson berätta för oss i det här programmet. Vi spelar också små glimtar ur Pettersson Bergers Frösöblomster eftersom det här handlar om sommartiden i Tyresö. Ja, Anita Jonsson, vi hade ett ämne vi skulle prata om idag som du hade föreslagit.
Ja, jag tycker vi pratar om prins Eugen, som jag anser kanske vara den mest kända personen som har bott en längre tid på Tyresö.
Och varför är han intressant?
Ja, han är intressant ur många synpunkter. Han har ju målat sina mest centrala berömda tavlor med motiv ifrån Tyresö. Och han drog ju till sig, när han bodde i Tyresö, drog till sig många av våra absolut förnämsta och mest berömda konstnärer på den tiden till Tyresö.
Var bodde de någonstans?
Ja, de bodde, det hette då Lilla Tyresö. Och det var då en förvaltarbostad som ägdes av markis Claes Lagergren som då var ägare av slottet. Lilla Tyresös grund kan man säga är det allra äldsta godset, Tyresögods hette det, som fanns där redan på 1300- och 1400-talet och som på 1600-talet ägdes av Oxenstiernas, Axel och Gabriel Oxenstiernas mamma. Hon bodde på Tyresögods och det var hon som överlät då en mark till sin son Gabriel att bygga slottet. Och det kallas då därför för Lilla Tyresö. Men för oss nu, invånare i Tyresö, kallas det ju Prinsvillan och det är ju naturligtvis namnet efter att prins Eugen bodde där.
Och när i tiden var det som han bodde där?
Han bodde där från 1896 till 1909. Så det var under ett visst antal år som han bodde där.
Ja, var han konstnär? Etablerade? Eller hur var han bara en kunglig amatörmålare?
Ja, han visade ju, om man tar bakgrunden till prins Eugen. Han föddes ju då som fjärde son till Oscar och Sofia. Och när han föddes 1865 så var det i en vanlig, faktiskt som det står i viss litteratur, tillbakadragen kunglig familj. Det var ju så att prins Eugens pappa Oscar var tredje son till Oscar den första. Och det var ju Karl den femtonde som då regerade. Och dessutom fanns en son till som var äldre än Oscar och det var Gustav, som vi också kallar för sångarprinsen. Dessutom hade Karl den femte två barn, en dotter som hette Louise och en son också. Men under en väldigt, bara under några år, så dog både Karl den femtonde, hans son och även brodern Gustav. Och plötsligt stod då prins Eugens föräldrar som kung och drottning. Och från att ha, det blev en väldig omställning, prins Eugen var då 7 år, men det blev en väldig omställning för hela den familjen. Från som sagt ha levt ett ganska stilla och lugnt kungligt familjeliv till att plötsligt bli kung och drottning. Drottning Sofia, som var ju en mycket humanistisk kvinna och lät också sina fyra söner gå i någorlunda vanlig skola och träffa vanliga, om man nu kan uttrycka sig så, kamrater. Och prins Eugen visade ganska tidigt en konstnärlig ådra. Och då kan man undra, vad har han fått den konstnärliga ådran ifrån? Jo, det skulle jag nog vilja säga att han har fått dels från sin farmor Josefin. Josefin som i sin tur var dotter till en styvson till Napoleon. Han hette Eugen Beauharnais. Och Josefin och Oscar hade ett antal barn, de hade fem barn, men bland annat hade de en dotter som hette Eugenie. Och hon blev en ganska berömd skulptris och bland annat har hon gjort den här berömda skulpturen Kan jag tala? Där man ser en hund och en pojke sitta, ja, som det ser ut som pratar med varann. Och prins Eugen lär ha stått modell till den pojken. Och han hade ett väldigt stöd i framförallt sin faster Eugenie i sin konstnärskarriär. Men också utav sin mamma Sofia. Hon var ju som jag sa tidigare en väldigt humanist och tänkte mycket på välgörenhet. Och det Sofia-hemmet kom ju från henne. Det var hon vad ska jag säga, byggde upp en sjuksköterskeskola där på Sofiahemmet som fortfarande finns där. Och 1886 så äntligen kan man säga så tillät naturligtvis hans mamma Sofia med god stöd utav prinsessan Eugenie som i att han skulle få gå att han skulle få åka till Paris och träffa de främsta konstnärerna i Paris. Det var även faktiskt med sin pappas goda vilja som han gjorde det, men det var under villkor att han ändå måste fullfölja sina kungliga plikter. Så det var att klä på sig fina uniformen och åka på kungliga bröllop och vara med på statsbesök, och han gillade inte det speciellt mycket.
Men då var han 21 år då?
Ja, när han åkte till Paris. Och han umgicks ju i de allra främsta konstnärskretsarna. Han var ju mycket god vän med Carl Larsson, med Andersson. Han var ofta uppe i Mora hos Andersson. Och sen samlade han ju naturligtvis konstnärer runt omkring sig på Tyrus också.
Vilka var det?
Ja, vi kan ju nämna några då. Den allra främsta var väl Richard Berg, som också ligger begraven faktiskt på Tyrus kyrkogård. Man kan nämna någonting om Richard Berg, så bodde han som sagt på Klockargården med sin familj. Och han hade tre stycken döttrar som hette Kerstin, Ellen och Maja. Och Maja Berg blev också konstnär. Hon gifte sig med en annan konstnär faktiskt som hette Reinhold Holtermann, som hette Maja Berg Holtermann. Hon var född 1899 och levde till hon var över 90 år. Och de hade en dotter tillsammans, Maja Berg och Reinhold Holtermann, som hette Maud. Och jag blev faktiskt arbetskamrat med den dottern. Så vi hade mycket att prata om på våra luncher och våra kaffepauser. Och det är faktiskt också så att jag har fått en tavla. Jag har en tavla utav Maja Berg Holtermann och jag har även en tavla utav Reinhold Holtermann. Maja Berg bodde ett tag i Holländartorp. Om ni vet var Holländartorp ligger. Det ligger ut med Brakmarsvägen. Och min far och farmor och farfar bodde i något som heter Strömstugan. Och den passerar man när man går till Holländartorp. Och min pappa har berättat att han träffade på denna dotter Maja vid några tillfällen när hon var på väg till Holländartorp. Hon lär varit väldigt vacker. Hon var 4 år äldre än min pappa. Och hon hade också dessutom ganska svårt faktiskt för att ja, svårt ska jag inte säga, men hennes pappa stödde henne inte speciellt i hennes konstnärstalanger. Hon var ju flicka och de kanske inte skulle ägna sig så mycket åt konst, även om man var dotter till en sån stor konstnär som Richard Berg. Men de blev väldigt goda vänner, prins Eugen och Richard Berg. Och vi hade även Oscar Björk som var en väldigt duktig porträttmålare. Och ni som har varit på och gått och guidat tur på Tyresö slott vet att det finns 5 stycken fantastiska porträtt utav familjen Lagergren med markisen, hans första hustru Caroline och deras 3 söner Carl, Johan och Claes som är just målat utav Oscar Berg. Så han, Oscar Björk. Så att han vistades mycket på Tyresö.
Det var en hel koloni med konstnärer där.
Ja.
Hur levde de så att säga som kollektiv? Eller?
Ja, de bodde ju på olika håll i Tyresö naturligtvis, men ganska samlat kring naturligtvis slottet. Och jag tror också att prins Eugen var ju oerhört gästvänlig. Richard Berg som sagt bodde med sin familj på Klockargården. Och sedan hade vi då en annan konstnär, en dansk konstnär som heter Viggo Johansen som tillhörde Skagenmålarna. Och jag tror att många utav de här konstnärerna bodde faktiskt hos Eugen. Det var ju ganska stort det här, prinsvillan är ju en ganska stor med, jag tror att det är en 10-11 rum eller någonting sådant.
Och det var ju vandrarhem.
Ja, det var ju det, ja. Är fortfarande.
Ja, är fortfarande.
Ja, ja. Och jag misstänker att han lät många av de här konstnärsvännerna bo hos sig. Men det var ju en väldigt uppmärksammad och välbesökt utställning här i somras. Sommaren 2013 på Valdemarsudde. Och där man hade då utställning utav, då man så ansåg liksom att Tyresö, att det var en konstnärskoloni på Tyresö just under, vid sekelskiftet och fram kan man säga till 1920, någonting sådant.
Hade de utställningar också där på Tyresö i, under den här tiden?
Nej, inte vad jag vet. Inte vad jag vet att de hade det. Däremot så har ju då, det har funnits ett antal utställningar på Valdemarsudde. Det här var ju en utav dem då, men det har funnits med Tyresöbilder var för ett antal år sedan. Och sen är ju många utav de permanenta tavlorna utav prins Eugen finns ju i Valdemarsudde, framförallt i hans privata våning. Där ser vi bland annat molnet. Finns ju där. Men det, ibland har man då också haft speciella utställningar med bara Tyresöbilder.
Det är Anita Jonsson som berättar om prins Eugens sommarvistelse i Tyresö för 100 år sedan. Är det några speciella tavlor som du känner till som har motiv från Tyresö?
Ja, han, man kan ju säga så här att hans mest centrala och berömda tavlor är just motiv ifrån Tyresö. Och jag tror att om man frågar vem som helst som känner till lite grann om konst och framförallt om prins Eugen, vilken hans förnämsta tavla är, så säger många molnet. Och det var så här att han hade faktiskt påbörjat molnet innan han flyttade till Tyresö. Oftast var det så att prins Eugen, han var väldigt duktig fotograf. Och det har vi också fått se exempel på i församlingshemmet. Där det fanns en fotoutställning med prins Eugen. Och han fotograferade ofta sina motiv som sedan han målade av. Och han var väldigt fascinerad utav moln överhuvudtaget och deras formationer. Och när han då kom till Tyresö så tyckte han sig bakom lilla Tyresö där han bodde, tyckte han kunde se hans föreställning om hur han ville måla molnet och hur det kunde se ut. Så han, och det är ju så här också att många av hans berömda målningar som då är från Tyresö, där har ju nu finns det då tavlor var prins Eugen stod någonstans. Att, och det finns en tavla då där han stod förmodligen där han målade molnet. Och det är i en backe nedanför lilla Tyresö kan man se den tavlan. Jag har alltid trott när jag sett molnet att han har stått på ett helt annat ställe med blicken mot Kallfjärden. Men det är faktiskt tvärtom. Det är blicken mot Stockholm som han har haft och man kan se molnet. Men det är väl en av hans mest berömda tavlor som de flesta känner till. Sen är det ju också många som säger det, någonting som heter det gamla slottet. Men det är alltså inte från Tyresö utan det är från Sundbyholms slott. Och det målades strax innan han valde att bosätta sig på Tyresö. Sen kan man undra hur kommer sig då att prins Eugen valde Tyresö. Han studerade på Uppsala universitet och där mötte han en kvinna som hette Helena Nyblom som kom att betyda oerhört mycket för prins Eugen. Han var mycket god vän med henne under hela livet. Och hon hade hyrt under några somrar flygeln, en av flyglarna till slottet utav markis Claes Lagergren. Och hon visste att prins Eugen var ute efter en sommarbostad. Han bodde på vintern, bodde han i Arvfurstens palats som nu är då UD tillsammans med sin bror Karl och hans familj. Men han ville ha en egen framförallt sommarbostad. Och där sa Helena Nyblom, nej men du måste komma hit ut till Tyresö. Här är så vackert och här kommer och du har fått möjligheter att bo i en av markis Claes Lagergrens förvaltarbostäder. Så kom hit och han besökte henne vid några tillfällen och blev oerhört fascinerad av Tyresös natur. Vilket gjorde att han blev kvar då i drygt 10 år.
Hans stora naturintresse då som kom till uttryck i hans måleri. Kom det till uttryck på annat sätt också?
Ja, han har ju faktiskt betraktats som en av Sveriges förnämsta naturskildrare. Och framförallt åt det mest typiskt svenska. Och han har ju då en av också hans mest berömda tavlor är björkbackar och med vitsipper på marken som är oerhört vacker tavla. Och det motivet hade han i många av tavlorna. Ja, han var oerhört intresserad utav naturen. Och det mycket hade han nog fått ifrån sin mamma som var en mycket speciell och hon hade nog, tror jag, Eugen som sin favoritson skulle jag gissa. Och en av de förnämsta, väldigt fantastiskt skildrade målningar utav drottning Sofia finns ju just i Valdemarsudde i hans privatvåning. Och den är målad av en av hans konstnärsvänner då, Andersson. Den är oerhört vacker och man kan se hennes mjuka karaktär där.
Mm. Sen skriver han dikter också.
Ja, jag tänkte jag skulle ta och läsa ett brev faktiskt som prins Eugen skrev till Viggo Johansen som jag nämnde som var alltså en berömd dansk målare. Så skriver han så här 1897 vilket gör att han har bott då några somrar på Tyresö. Om jag ändå kunde få visa er naturen här ute. Den är tjusande, rik och omväxlande. Den har Danmarks leende lövskogsprakt och Norges kraft och rörliga terränger. Här finns stora fjärdar och små insjöar som skimrar fram emellan träden var man går. Granskog och klippor växlar med gröna ängar med ekar och askar så att Bellman kunde inte bättre begära. Han var som sagt oerhört fascinerad av Tyresös natur och hans främsta utsikt kan man säga, den var över Albysjön. Han hade en speciellt berg som han stod på, som är på Albesjöns, ja, vid Rävnäset. Och det var faktiskt så här att prins Eugen blev så förtjust i Tyresö och Tyresös natur att han hade väldigt många tankar om att bosätta sig eller att bygga en sommarbostad just på det berget vid Rävnäset där han hade den här fantastiska utsikten över Albesjön. Och det gick så långt att han hade också engagerat Ferdinand Boberg som var den tidens förnämsta arkitekter som sedan också ritade Valdemars Udde. Och det här var ju markisens mark och han hade då väldigt han diskuterade med markisen om det skulle vara möjligt, men det visade sig att det skulle bli alldeles för dyrt till och med för en prins att bygga en sommarbostad där, vilket gjorde då att han flyttade så småningom från Tyresö 1909 och började också då fundera på att bygga ett eget hem, vilket blev då Valdemars Udde.
Men var han aldrig i Tyresö på vintern?
Det var väldigt sällan han var på vintern. Då skulle jag gissa att han fullföljde sina kungliga plikter. Och det var ju så här att kungliga prinsar, de skulle göra en militär karriär. Och det var ju det också som hans pappa Oscar den andre också ville, att även Eugen. De andra, hans tre äldre bröder, ja, Gustav blev ju sedan Gustav den femte, han blev ju kronprins då 1872. Och Oscar gifte sig faktiskt med en icke-kunglig, som hette Ebba Bonde. Och hans andra bror, Karl, gifte sig med en dansk prinsessa. Och de blev ju militärer alla, ja, han blev ju kronprins då, Gustav den femte naturligtvis, men de andra blev militärer. Och även faktiskt Eugen gjorde en viss karriär inom militären. Han blev skvadronchef. Och vad jag förstår är, då är man chef över cirka 200-300 personer, tror jag, i livgardet. Han var kavallerist. Och han lär ha varit en god ryttare. Men han såg sig själv som en humbug i officersyrket. Det var ett väldigt starkt motståndsförhållande till att vara konstnär och till att göra en militär karriär. Men han ställde upp lojalt och solidariskt på de plikter han hade som prins till en kung.
Men han levde ensam, han gifte sig inte?
Nej, han gifte sig aldrig. Han hade oerhört mycket vänner, framförallt naturligtvis bland konstnärerna. Men och bland konstnärernas fruar. Han var väldigt god vän med Anderssons fru Emma. Och även då med Richard Bergs familj och framförallt med denna kvinna Helena Nyblom och hennes familj. Men han föredrog att leva ensam. Kanske ska jag nämna lite grann om prins Eugens stora och berömda tavlor. Han fick ju då under de här åren, framförallt när han bodde på Tyresö, uppdrag att måla muralmålningar. Och bland annat i Norra Latin, som kanske är en av hans mest kända. Och de är just motiv ifrån Albesjön. sommar och den ljusa natten. Och där han stått uppe på berget vid Rävnäset och målat av det. Det är fantastiska målningar som man kan se i trapphuset i Norra Latin. Norra Latin är ju idag då en stor konferensanläggning, så att det är många som får tillfälle att se de fina tavlorna. Han har också målat då, han tyckte ju naturligtvis om att måla av slottet och kyrkan. Och kyrkan har han målat av vid flera tillfällen. En av hans mest berömda då från slottet är glimrande fönster. Där man alltså kan se slottet, hur det såg ut då i början på 1900-talet. Där då inte flyglarna var riktigt uppbyggda. Han har också en av de andra berömda tavlorna är det stilla vattnet som föreställer fatburen. Och där han står på Brakmarsvägen en liten bit från Holländartorp och målar utav det stilla vattnet. En väldigt fin tavla. Många av de här tavlorna är ju då tillhör en permanenta utställning på Valdemarsudde. Det rekommenderar jag verkligen att gå och titta på. Det finns många bilder ifrån och tavlor ifrån Tyresö. Han har också målat en fresk. Man fick uppdrag till det nya stadshuset när det invigdes då 1923 i Prinsens galleri. Det är så att Eugen, han heter, förutom Eugen så döptes han till Napoleon och Nikolaus. Och som jag nämnt tidigare så är det faktiskt så att man kan säga att det nuvarande svenska kungahuset härstammar lite grann från Napoleon. Inte riktigt så, men hans styrson då, Eugen Beauharnais, var ju då styrson till Napoleon. Och det är inte utav en slump att Eugen fick både Eugen från den styrsonen till Napoleon, som sedan blev pappa då till Josefin, till Eugens farmor, och fick också tilltalsnamnet Napoleon. Man kan också säga då att prins Eugens konstnärliga ådra som jag pratade om tidigare kommer förmodligen då ifrån hans farmor Josefin och sin faster Eugenie. Och den har ju fortsatt. Vi känner ju Sigvard Bernadotte, vi känner till Gustav VI Adolfs intresse för arkeologi. Vi vet också att drottning Margrethe utav Danmark är väldigt duktig på att måla. Och även vår nuvarande prins Carl Philip är ju designer också. Har designat några matbestick, tror jag. Så det har gått i arv, den konstnärliga ådran hos släkten Bernadotte. Eugen, han trivdes ju och tyckte Tyresös natur var oerhört vacker. Och han bodde ju på vintrarna i arvfurstens palats tillsammans med sin bror Karl och dennes familj. Men ville ju naturligtvis ha en egen bostad, och framförallt på sommaren. Han hade varit lite grann i Italien, han hade bott på Ballingstad ute i Huddinge. Men han ville ha något permanent och där fick han ju bo några somrar naturligtvis på Tyresö. Men han hade också väldigt framskridande planer om att bygga sig en sommarbostad på Tyresö. Och diskuterade då med markisen som ägde all mark i den största delen av fallet av Tyresö. Och han ville absolut bygga sin bostad på berget över Albysjön, där han ofta stod då och målade utav holmarna och öarna i Albysjön. Och han anlitade då den främsta arkitekten för den tiden, Ferdinand Boberg, som vi känner som bland annat har ritat posthuset och ja, många andra förnämna byggnader i Stockholm. Han anlitade Ferdinand Boberg att rita hans sommarstug, men tyvärr visade det sig att det skulle bli för dyrt. Om det var läget uppe på berget eller om markisen begärde så mycket pengar, men han avstod tyvärr från det. För denna Ferdinand Boberg fick ju då istället rita Valdemarsudde, som senare blev hans permanenta bostad. Det var ju så då att markisens äldste son, som också hette då Claes, han fick ju bygga en fin byggnad och på ett berg med utsikt över Kallfjärden, som nu heter Tyberga.
Tack ska du ha, Anita, för den här informationen.
Ja, tack så mycket.
Det var Anita Jonsson som berättade för oss om konstnärskolonin kring Tyresö slott. Musikvignetterna var ur Frösöblomster. Det här programmet hade producerats av radiogruppen för Radio Tyresö. Och mitt namn är Björn Malmberg.